Gudan att få dela Herrens ord med er idag. Vi ska läsa ytterligare en bibeltext på temat den kämpande tron. Och det är en av Bibelns märkligaste texter. Och vi hämtar den från första Mosebok 32. Vi förflyttar oss tillbaka till 1700-talet före Kristus. Första Mosebok 32 och vers 22. Under natten steg Jakob upp, tog med sig sina båda hustrur och sina båda slavinnor och sina 11 söner och gick över Jabbok vid vadstället. Han lät dem gå över floden och lät föra över allt som tillhörde honom. Jakob blev ensam kvar. Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led när de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen, dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn skall inte längre vara Jakob utan Israel, till du har kämpat med Gud och människor och segrat. Jakob bad honom, låt mig få veta ditt namn. Han svarade, varför frågar du om mitt namn? Och han välsignade honom där. Jakob kallade platsen Penuel. Ty, sa han, jag såg Gud ansikte mot ansikte och ändå skonades mitt liv. När han lämnade Penuel såg han solen gå upp och han haltade på grund av sin skadade höft. Detta är anledningen till att israeliterna ännu i denna dag inte äter nervsträngen över höftbenet. Han slog Jakob på höftbenet, på höftnerven. Bakgrunden är att det har skurit sig rejält i relationen mellan Jakob och hans äldre bror Esau. Och vi ska inte gå in på detaljerna, men Jakob har varit oärlig, falsk och egoistisk och burit sig mycket illa åt mot Esau. Men det var nog inte endast Jakobs fel. Hans mor lockade honom, ja nästintill manipulerade honom att göra en massa dumheter. Och kanske var det så att Esau inte var helt oskyldig han heller. Och det kan ju vara så där också för oss, att det kan finnas olika orsaker till att en relation skär sig. Det kan finnas många olika personer inblandade. Det kan vara yttre omständigheter som vi inte alltid råder över. Men när en relation väl har blivit fel och trasig, så är det ju viktigare att försöka göra någonting åt det som har blivit fel, istället för att älta och försöka få tag i vems fel var det egentligen från början att det blev som det blev. Vi kanske ibland inte ens kan få svar på den frågan helt och hållet, varför det blev som det blev från början. Så läser vi vidare om Jakob. Han har under en lång tid försökt fly ifrån den här trasiga relationen med Esau. Han är rädd för Esau, hur Esau ska reagera när de väl möts. Han flydde till sin morbror Laban i Haran. Men nu när vi kommer in i den här berättelsen så närmar sig den stunden när han faktiskt vill möta Esau. Han har börjat förbereda sig på att möta sin bror. Han lämnar sin familj. Det står att han blir kvar ensam i natten vid Jabboks vad. Vi läser orden, Jakob blev ensam kvar. Vad känner du när jag säger ordet ensam? Ja, någon kanske känner, vad skönt det vore. Tänk att få vara ensam en stund. Men någon annan kanske känner så här, det är bara ångest. Ensamhet, det är ju det enda jag har. Tänk om jag slapp vara ensam. Ordet ensam kan ha många olika betydelser. Engelskan har ju två ord för ensamhet. Lonely. Ensamhet i negativ mening. Man vill inte gärna vara lonely. Men alone, det är mer positivt laddat. Det kan faktiskt vara skönt att ibland få vara alone. Och vi behöver ju både gemenskap och ensamhet, både närhet och distans. Åter till Jakob. Jakob blev ensam kvar. Hans ensamhet tycks ha varit helt nödvändig. Visserligen smärtsam, men helt nödvändig för att han sen skulle kunna gå vidare i livet. Och i ensamhetens mörka natt så möter Jakob sig själv. Han ser sig själv i ögonen. Men på något förunderligt sätt så är det som att Esau också är där. Det är som att han skymtar Esaus ansikte. Jakob möter sig själv. Men han också styrks i detta att jag måste snart möta min bror. Vi måste få tala ut med varann. Det finns en liten märklig dialog där mellan Gud och Jakob. Där Gud frågar, vad är ditt namn? Och Jakob måste ju säga som det är. Han heter Jakob, som betyder bedragare. Och i det så är det ju som att han på något sätt ställer sig naken där i natten. Han visar vem han är. Han påminns om det, allt det tokiga som ligger bakåt. Men det stannar inte där med att han ser sitt misslyckande. Han får ett nytt namn, Israel, som betyder ungefär Guds kämpe. Någon som har kämpat och segrat. Så det händer något på djupet i hans identitet där i natten. Det finns en känd liknelse av Jesus, den förlorade sonen. När den här killen har gjort slut på alla pengarna och gett sig av i ett främmande land, gjort slut på pengarna och är helt förnedrad, så till slut så tvingas han då att jobba hos någon och vakta svin. Och där i ensamheten, den ofrivilliga ensamheten i naturen tillsammans med svinen, då kom han till besinning, står det i Lukas 15. Ordagrant, om man skulle göra en ord för ord översättning, skulle det bli att han kom till sig själv. Han kom till sig själv i ensamheten. När kom du till dig själv sist? Ibland så är det helt nödvändigt att se sig själv i ögonen. Jakob är nu ensam och oskyddad i natten inför en eventuell attack från Esau. Han har ju en osäkerhet vart han har sin bror. Då plötsligt i mörkret så blir han anfallen. Men inte av Esau, utan av en okänd och hemlighetsfull man som börjar brottas med Jakob. Och efterhand så visade sig att det är Gud själv som sänker sig till en mänsklig nivå och brottas med Jakob. Gud tar tydligen Jakob på så stort allvar att han brottas med honom. Och Gud kämpar egentligen inte endast mot Jakob utan på något sätt för honom, ja tillsammans med honom. Och Jakob tycks ha övertaget. Och han säger, jag släpper dig inte. Jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Och här kan vi ana en märklig tanke i den här texten. Och det är att Gud vill bli besegrad av människan. För där i ligger på ett hemlighetsfullt sätt hans seger. Gud vill bli besegrad av människan, för där i ligger på ett hemlighetsfullt sätt hans seger. Korsets seger. När Gud i Jesus är besegrad, död och avrättad, då segrar han. Guds vishet som är så svår för oss att ta in. Men vi kan ana detta mönster, korsets mönster, också i den här märkliga bibeltexten. Jakobs ensamhet mynnade ut i ett gudsmöte i form av en brottning, en kamp. Den förlorade sonens ensamhet, den ledde till ett möte med fadern i form av en omfamning, av kyssar, av fest och glädje. Och det där beskriver ju den variation som vi faktiskt kan uppleva också i vår vandring med Gud och vårt möte med Gud. Ibland är det som att få den där omfamningen, och det är en enda fest tillsammans med Gud. Men ibland så är det kamp, brottning, det är tårar, det är tvivel, det är frågor, det är smärta, det är besvikelse. Det är en brottning där i natten, i mörkret. Men allt det där hör till livet med Gud. Olika dagar, olika tider. Vi får komma som vi är till Gud. Vi får komma utifrån de frågor, det vi bär på. Och också vila i att han möter oss på det sätt vi behöver. Jakob säger till Gud, låt mig få veta ditt namn. Han kontrar lite där. Och det här är en liten klurig text. Tanken i den här kulturen på den tiden fanns att om man visste namnet på någon, så kunde man också utöva en viss makt, ha en viss kontroll över den andra. Och Gud svarar inte. Eller rättare sagt, han svarar med en motfråga. Varför frågar du om mitt namn? Frågetecken. Han får inget tydligt svar på sin fråga. Och det kan säkert finnas många bottnar. Jag tror att en betydelse av detta, det är att det är som att Gud vill säga att han ryms inte i ett ord eller en formel. Gud är alltid större. Det är som att han vill säga till Jakob, du kan aldrig få helt få grepp om mig. Varför frågar du om mitt namn? Jag är större än så. Eller får han ett svar? Ja, på ett sätt. Indirekt. För det står, och han välsignade honom där. Och han välsignade honom där. Gud välsignade honom. Gud visar vem han är genom att handla, genom att välsigna. Och det är typiskt gamla testamentet, där Gud visar vem han är genom att göra någonting. Genom att gripa in i olika situationer. Och här säger han att han är välsignelsens Gud som vill Jakob väl. Välsignelse, det är inte något som bara handlar om just den stunden. Välsignelsen pekar framåt, den bär i sig ett löfte. Att han välsignar honom betyder också att han ska ta hand om honom, bevara honom, beskydda honom. Det liv som ligger framför efter den här jobbiga natten vid Jabboks vad. Och han välsignade honom där. Var då? Jo, där. Där kampen hade utkämpats. Där välsignade han honom. Det finns välsignelser som endast vinns genom kampen och brottningen med Gud. Jakob, han blev märkt för livet under den här mörka natten vid Jabboks vad. Han blev slagen på höften. Han gick haltande ifrån sitt möte med Gud. Han var skörare, men på något sätt ändå en större människa. Så kan man fundera, vad kom han då att minnas när han skulle se tillbaka på den här märkliga natten? Jo, han ger platsen namnet Penuel, som betyder Guds ansikte. Jag har sett Gud ansikte mot ansikte, och ändå skonades mitt liv. Det bestående minnet, det är inte den hårda brottningsmatchen, utan det faktum att han såg Gud. Guds ansikte. Och efter att Jakob sett Guds ansikte, så får han också mod att möta Esaus ansikte. Och han börjar göra någonting åt deras trasiga relation. Och det är en så vacker beskrivning som följer sen i kapitlet efter om detta. En liten glimt bara, vers 4 i kapitel 33. Men Esau skyndade emot Jakob och tog honom i famn. Han föll honom om halsen och kysste honom, och de grät. Vilken befrielse det måste ha varit efter allt det jobbiga som låg bakom. Jakob, han var långt ifrån fullkomlig. Han var bland annat en lögnare och en bedragare. Trots det utväljer Gud honom. Därför handlar ju den här berättelsen också om Guds nåd. Gud skulle sen komma att beskriva som Abrahams, Isaks och Jakobs Gud. Den Gud som förbarmar sig över dem som misslyckats, han är också Jakobs Gud. Men han är också din och min Gud. Gud mötte Jakob i mänsklig form. Och i detta ligger en profetisk antydan om Jesus från Nazaret. I Jesus kommer Gud till oss som människa. Och han vill dela vår brottning med livet. Vår verklighet, våra mörka nätter, men också vår glädje. Jakob kallade platsen för Penuel, Guds ansikte. För oss är Penuel inte en plats, utan en person, Jesus Kristus. Och där i evangeliet så möter vi hans ansikte. Till sist, när Jakob lämnade Penuel såg han solen gå upp. Himlen färgades röd över Gileads berg. Och det här kan vi läsa både bokstavligt och symboliskt. Det vart en ny start, en gryning i Jakobs liv, en soluppgång för honom. Zakarias profeterar om Jesus att han ska vara en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga. Jesus Kristus vill vara med oss i våra mörka nätter. Jag tror att han finns där när vi kämpar, när vi brottas med livet, men när vi också brottas med Gud. Ibland kanske vi också brottas med upplevelsen av Guds frånvaro. Vi undrar, finns han ens? Men vi får liksom på något sätt kasta oss in i den här brottningen ändå med en förhoppning, en tro om att han någonstans i mörkret finns där. Men jag tror också att när Jesus är närvarande i vår brottning, så finns inte bara trösten om att någon är där i det svåra, utan det finns också ett hopp om förändring, ett hopp om en soluppgång också i våra liv. När Jakob lämnade Penuel såg han solen gå upp. Låt oss be.